Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Ja. Så är det. Det har vi sagt många gånger nu.
Ja, det har vi sagt många gånger. Ja. Jag såg ett program, var intressant. Jag såg ett program med Mauri. Jag digger honom. Mustige Mauri.
Och då, varför har vi inte haft honom här?
Ja, precis. Det var precis det jag ville komma till.
Okay.
Eller ville komma till. Men jag vill bara konstatera det här med att vi har sagt det många gånger. Och han gör ju så vansinnigt mycket roliga grejer, tycker jag. Jag fastnar i honom. Ibland blir han lite för mycket så att jag får skämskudde. Till exempel när han gjorde en intervju med, vad heter han, musikern? Hobbit-musikern, vad heter han? Ed Sheeran. Ja, men han har ju skrivit en låt. Nej, det var ju till
nej, absolut. Du har helt rätt. Han har skrivit en låt, men eller, jag bara tänkte att han kanske har gjort lite mer. Ed Sheeran, alltså han kanske förtjänar.
Ja, men då orkade jag inte titta, för det var så pinsamt när han gjorde så mycket om svenska saker och flaggor, så att jag bara sa nej, men fan, nu kommer Ed Sheeran tycka att svenska knäppa.
Men i andra änden, generellt sett, så går det igång.
Ja, jag tycker han är fantastisk. Jag tycker
han är kopplade det till vårat intro?
Jo, därför att då gjorde han något som jag tyckte var väldigt kul. Jag fastnade, men jag skulle gå och lagt mig hyfsat igår. Och hyfsat för mig vet du är alldeles för sent.
Ja, det är ju idag det.
Ja, det är alltid idag som jag lägger mig.
Du lade aldrig igår?
Aldrig igår.
Nej.
Och då i alla fall så sitter jag resten på väg och lägger mig, och sen så dyker det upp på YouTube hans grej. Och då gjorde han ett avsnitt med Sveriges 7 kändaste röster som du inte vet vilka de är.
Ja.
Så han gjorde bland annat svenska Kalle Anka-gubben, och sen så gjorde han Fröken Ur, och sen gjorde han
Fröken Ur, det är hon som var väl Hallåa i TV också, inte hon, Johanna
Östman, heter hon, det? Kanske. Ja, och sen så gör hon ju
tunnelbane av och gång.
Tunnelbane, så då var det såklart en tunnelbane med henne, hade med sig en högtalare, och sen sa hon fel. Mörby centrum nästa, och sen så var det ju inte det. Då var de liksom Kungsträdgården, och folk var förvirrade och skrattade. Det är jävligt roligt take liksom. Så det kan jag rekommendera för er som inte har tittat. Det var kul. Och sen också den här Let's Dance-rösten, såhär. På plats nummer 7.
Jaha.
Bla, 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 bla. Man känner igen den superväl, fast man vet inte hur människan ser ut.
Nej.
Och det där tycker jag är ballt. Så på tal om rösten, det har varit en jävla lång utläggning. Men på att vi har sagt det där många gånger. Men du, vi har också en lyssnare, vilket är superkul, som har hört av sig.
En lyssnare.
Vi har många lyssnare, vilket är verkligen superkul.
Ja, det är ju kul.
Men vi har en som tycker det är roligt också när vi drar våra stories. Många tycker så här, fan, gå till pudeln, tjäna direkt.
Hittar vi på.
Ja, många.
Det är ingen som skickar det, så artig är det.
Nej, men skulle du fråga en tv-producent eller en radioproducent,
då ska jag säga att det här försnacket som pågår just nu, alldeles för långt.
Bort bara, säg bara hej och sen på direkt.
Ja.
Men vi skiter i det.
Ja.
Vi har lite försnack. Och ibland så tycks de där uppskattas väldigt mycket. Och då hade vi tydligen suttit surra någon gång hur det gick till när jag träffade Malin respektive. Men där hade du då aldrig kommit till skott och berättat hur det gick till när du träffade Andrea.
Nej.
Och då tänker jag så här, med respekt för dem som tycker att go to the fucking jävla ämne nu.
Då kan man spola fram
men två minuter. Ja, eller en liten respekt för dem som faktiskt bryr sig och undrar. Så nu, den lite korta versionen, Charlie.
Den korta versionen är faktiskt så här, för här finns det faktiskt en historia också. Det är att när vi ska gifta oss så går vi till prästen och vi ska gifta oss.
Ja, men gifta er, hur gick det innan ni träffade?
Men lyssna nu då. Då går vi till prästen ner i Skåne, som var i den församlingen, känner inte honom alls liksom, där vi ska gifta oss. Och då frågar han hur vi träffades. Antar han ville han kolla om vi kände varandra. Han viger väl inte folk som de inte verkar känna varandra. I don't know. Så då berättade jag hur det var. Jag berättade hur vi var på Barnens ö. På en fest mitt i natten så började vi spela kubb. Hon hamnade i mitt lag. Det var bara hon och jag. Hon frös. Hon fick låna min jacka. Och det ena ledde till det andra. Ja, till tredje.
Gulligt.
Ja, så berättade jag den historien. Och om man känner Andrea, så kommer det jag berättar nu är episkt att hon klarade. För hon satt tyst bredvid mig och log och hade lite så här glim i ögonen. Så där. Och sen så var vi klara, vi hade valt vilka salmer och allt det där och datumet klart. Så går vi ut till bilen och sen så när vi ska sätta oss i bilen så tittar hon på mig och säger så här: gud vad fint du berättade den där historien, Charlie. Ja, oh, tack, sa jag. Det är bara en grej. Jag var i Schweiz det året du pratar om, så jag vet inte vem du spelar kubb med den där natten. Men det var inte jag i alla fall. Och då visade det sig att när jag har träffat henne så trodde jag att det var den där tjejen som jag spelade kubb med den där natten. Så jag har ju klivit in med ett jävla självförtroende. Och det gillade hon, att här kommer en kille som kan ta för sig. Liksom, inte som att jag tryckte upp den mot någon husväg, inte så. Men det enda så är att liksom, jag fortsatte, fast jag fortsatte på fel tjej.
Och det är fantastiskt.
Ja, och än idag vet jag inte vem jag spelade kubb med på Barnesö den här natten.
Så om det är någon lyssnar... som känner igen sig här som lyssnar, så ja, kan ni höra av er, så vet vi.
Jag lovar att jag kommer inte ställa några följdkrav. Alltså det är ju verkligen vatten under broarna. Men ja, det är ett mysterium i mitt liv. Vem var egentligen den som jag trodde var Andrea?
Här kanske man kan forska runt.
Mm. Nu äntligen kommer vi mot gästen, va? Är det du på väg?
Det är ungefär dit jag är på väg. Det är för att den som har forskat jävligt mycket. Det är ju, får vi säga professor Tommy.
Man får säga professor Tommy, det går utmärkt.
Ja, då gör vi det.
Vi har förstått av flera gäster så att vi har för lite algebra i samhället idag. tror jag Patrik också nämnde.
Fler algoritmer.
Ja, fler algoritmer och mer algebra till folket. Ja. Så vi liksom går ifrån. Så att, men också heavy metal-professorn skulle jag också kunna vilja säga.
Ja, du, alltså så här, jag är bara glad att jag får vara med. Du får kalla mig för vad du vill, vad du känner dig bekväm med.
Men du, innan vi kom för långt in i detta, det fattas en applåd. Och den kommer här!
Hur känns det? Du är för andra gången och det är skitkul tycker
jag. Ja,
vi.
Det känns fantastiskt. Jag hoppas ju liksom att jag också får berätta min äktenskapsstory här, men det kanske vi kan spara till ett annat tillfälle.
Oj, är den bra?
Nej, men kortfattat hade jag också med en okänd person. Jag träffade min fru Jenny.
Mm.
Men det vet jag heller inte vem det är. Men han dök upp på min toalett, så kan vi säga.
Ja.
Men det är en annan historia.
Det är väldigt spännande. Det här kan vi
men det här kanske är någonting vi kan, det här får vi liksom kliffa med. Så att det, vi kan bestämma att när du kommer nästa gång.
Då får du berätta hela historien.
När svenska folket bara så här: shit, mer algebra åt oss. Och ni tänker så här: men fan ska vi bjuda in så här? Just det, professor Tommy finns ju alltid tillgänglig. Och då har vi en cliffhanger.
Ja, precis.
Ja. Ja, men
och då ska
bra.
Vi leta upp den där killen som var på den där toaletten. Det kan han dyka upp här som en hemlig gäst.
Ja, precis, som en hemlig gäst.
Ja, ja.
Då får ni filma också.
Men du, hur är läget?
Det är fantastiskt.
Är det bråda dagar för dig eller är det någon skillnad? Har du säsong liksom, eller?
Nej, men på universitetet har man ju, alltså, jobbar
terminer och
man har terminer och ibland undervisar man inte. Och ibland har man mer resor, ibland mindre. I mitt fall är det alltid något att göra.
Mm.
Och sen ibland har det att göra med att det är mycket undervisning, ibland att man reser mycket och sådär. Så brådare, ja, det är väl som vanligt. Mycket, hela tiden.
Mm. Är det nya saker som händer i världen? Får du en sån här bruttolista hela tiden? Och det där skulle jag vilja att vi forskade på. Det där fattar jag inte. Och liksom, du måste ju sitta varenda morgonsoffa och tänka så här: här fanns en avhandling, här fanns en avhandling.
Det finns ju det. Men problemet med sådana som mig är att vi är så otroligt trögtänkta. Så att det tar ju liksom år att komma fram till saker som en del tycker är självklara och sådär. Så att även fast man har massa idéer så måste man göra dem ordentligt och samla in data och vara noggrann. Och därför kan man inte ha för många grejer i huvudet samtidigt, för att de löper ju oftast, ibland kan de löpa 10 år ett projekt.
Men det är väl inte att ni trögtänkte det, att ni får inte yttra er om ni inte har ett tillräckligt bra underlag liksom.
Håller inte på att hitta på åsikter.
Nej, det finns
det är inte mycket killgisseri hos er.
Ja, det finns ju en del sånt också ska vi säga, men inte från min sida tror jag. Med detta sagt så är jag inte fri från skuld, för att jag har sagt saker som har varit felaktiga och sådär, men jag brukar alltid lägga mig platt om jag har fel.
Mm.
Vilket man har. Det är väldigt få människor.
Vet du någon gång när du har haft fel?
Nu är han rädd för följdfrågan sen.
Ja, precis. Nu är rätt för följdfrågan. Nej, men det är klart att jag har haft fel ibland i den bemärkelsen att jag har trott mer på en idé än vad idén sen senare visar sig hur den verkligen fungerade i verkligheten.
Mm.
Så det är klart att jag kanske haft fel i någon magnitud, att jag tror det skulle bli jättestora effekter och sen blir det mycket mindre effekter.
Mm. För jag tänker just att kring har fel, så tänker jag på när vi på senaste åren då, någonting vi tänkte skulle prata om idag, är just det här med regleringar.
Och avregleringar
snarare
och
kanske
regleringar.
Avregleringar eller regleringar.
Mm.
Det är ju någon som har fått feeling och kommit på en idé.
Så är det ju faktiskt. Och det, vilken snygg övergång för övrigt. Det var ju liksom, det var ju fantastiskt. Märks att ni är proffs här i studion. För hur man går liksom från mitt jobb som professor till avreglering. Mm. Och sen ska vi gå in liksom på något som heter utbudsansvar och allt sånt där sen. Den blir intressant.
Utbudsansvar, det är inte ett ord jag skriver varje dag.
Jag tror inte vi döper avsnittet till avreglering och utbudsansvar, utan det kanske får heta hästkött och dvärgkastning. Det är troligare ur rubriktänk.
Ja, liksom. Så det låter mer säljande. Så låt oss försöka göra det säljande. Men avreglering, eller reglering, vi kanske kan börja med att prata om reglering.
Ja. Mm, ja, det gör
varför
vi.
Det är en sån här grej som vi kanske inte tänker på, men nästan alla marknader och produkter är reglerade på olika sätt. Av olika anledningar. Det kan ju vara så till exempel att om jag vill börja sälja en ny medicin som jag har forskat fram, så vill man ju vara ganska säker på att den fungerar till exempel. Så det finns ju regleringar till när man får lägga ut nya läkemedel till försäljning och sådär. Och det är ju en bra sak. Och sen finns det ju regleringar som är lite mer kanske svåra att försvara. Som till exempel i Kalifornien i USA är det förbjudet att sälja hästkött. Det har man bestämt lagstiftaren. Och då är ju liksom, då blir man kanske lite intresserad, varför är det då så? Om ni skulle få gissa, varför får man inte sälja hästkött i Kalifornien?
Det är specifikt för Kalifornien.
Det är specifikt.
Man får det resten.
Ja, precis. Man får för övrigt döda en häst, det är inget problem. Alltså du får döda den.
Först tänkte jag på att det var någon cowboy-trend, intresse där liksom.
Exakt, det, ja, det är det man tror. Va? Att man tänker att det här måste vara någon kvarleva från 1800-talet.
Ja, precis.
Men faktum är att det här beslöt man i en folkomröstning 1998. För att man ansåg det var moraliskt fel att äta hästkött. Men uppenbarligen får man äta alltså ko och gris och massa andra djur. Liksom.
Ja, just det.
Så det där är ju en sån här reglering som kanske, om man då jämför till exempel med läkemedel där man kan förstå att det finns ett regelverk. Det går att försvara, men det här med hästkött är ju väldigt märkligt, för att man börjar gå in liksom och lägga moral kring vad man får och inte får göra till exempel. Så borde man ju rimligtvis förbjuda all köttätning, vilket inte är fallet.
Mm.
Och det finns massa andra sån här lagstiftningar där man lägger in moral, där det finns en som jag tycker är intressant ur flera perspektiv, och det har att göra med, kan man kalla det, man ska inte kalla det för en sport, men en företeelse, ofta i liksom alkoholstinna miljöer där lite större personer kastar kortväxta personer.
Det jag kallar för dvärgkastning här.
Ja, precis. Jag
absolut inte känns rätt idag, men det existerar
det
ju ändå.
Existerar, men det är ju förbjudet då liksom. Och vad är twisten här då? Så att om vi tar Frankrike, där förbjöd man den här företeelsen 1991. För att man ansåg det var moraliskt förkastligt. Och det kan man ju tycka. Och det har inga synpunkter på det. Men det intressanta i det här fallet är att en person i Frankrike som livnäder sig på att bli kastad, så att säga. En kortväxt person som livnäder sig på att bli kastad. Han då anmälde detta till franska domstolar och sa att ni förhindrar mig från att utöva mitt yrke.
Mm.
Så ni ligger på en moral som ni har. Men det är jag som drabbas, så att säga. Den som ni moraliskt vill beskydda.
Mm. Mm.
Och det här gick då hela vägen så småningom upp i högsta domstolen. Det hamnade till och med i FN så småningom, alltså långt senare 2005, där man kom fram till att det här är någonting som vi moraliskt inte kan acceptera, den här typen av företeelser. Så det är ett annat exempel, och den är ju intressant därför att i alla fall en av de personerna som drabbades av detta ville inte bli drabbad av detta, för det förstörde den här personens möjlighet att ha en inkomst.
Mm.
Sen kan man tycka om man vill om företeelsen. Men
är inte det nästan alltid så med reglering? Alltså när du tog medicin, då sitter man och tänker så här, fan, vi har ju ett vaccin nu, kan vi inte köra ut? Vi kan rädda tusentals liv. Nej, det ska ta så här många månader och vi måste testa på 14
olika... Jo, men där finns det ändå en sanning. Alltså, där finns det, ja, men, det, jag menar, tycker det är en stor skillnad.
Ja, men den som sitter på insidan måste ju uppleva... Jag pratar mycket med bankfolk som upplever att regleringarna är helt orimliga, och skolregleringar och liksom, nu kanske exakt. Inte så många kortväxta personer som bråkar om detta.
Nej.
Liksom, nej, bevisligen. Men jag tror alla upplever sig drabbade av regleringar.
Ja, i någon bemärkelse så kanske man gör det, och ibland tycker man att det är bra. Man kan ju också olika, kanske religiösa uppfattningar och moraliska uppfattningar, vad som är rätt och fel, vad man får göra och inte göra. Ska man få köpa cannabis till exempel? Är det statens ansvar att förhindra mig från att använda den här drogen i något slags syfte att må bättre till exempel? Så alla regleringar är ju mer eller mindre känsliga, och det är också därför många stater de senaste 30 åren har gått mot ökade avregleringar. För man menar på att det kanske är personligt ansvar som ska få bestämma, eller en del saker bör inte regleras. Så i Sverige hade vi en sån här våg i början på 1990-talet där man avreglerade massa marknader. Du nämnde kapitalmarknaden, den avreglerades i mitten på 80-talet om jag kommer ihåg rätt. För att förenkla transaktioner över landsgränser och sånt där. Men där hade man ju då massa olika typer av företag. Till exempel telefoni. Vi är ju gamla, vi är väl ungefär lika gamla. Och vi kommer säkert ihåg det här med att det bara fanns Televerket. Och sen kom Tele2 då, och då fick man slå in någon sån här 007 först, något speciellt nummer för att komma ut på deras linje och sådär. Men man menar på att telefoni kanske inte ska finnas i statlig ägo. Taxi var också en sån här reglerad bransch. Vilket var jättemärkligt. Det fanns alltså en myndighet som bestämde exakt hur många taxibilar som skulle kunna få köra en lördagkväll i Stockholm i november, och exakt vad de skulle få betalt för vissa körningar och sånt där.
Apoteken var väl någonting annat också.
Apoteket, det kom lite senare,
ja,
precis.
Ja, för det var ju väldigt mycket diskussioner om det. Hur ska
mycket.
Det här gå med mina mediciner och integritet?
Exakt. Vem tar ansvar för att det ska funka och finnas? Jag kommer ihåg när jag var barn att det fanns en statlig konkurrent till McDonald's som heter Klock.
Ja, precis. Jag tror de faktiskt rent tekniskt finns som fastighetsbolag idag, men jag kan ha fel där.
Som också då när jag berättar den historien blev som nästan så att jag hör mig själv och tänker så här, nej men det här måste jag kolla upp om det. Inte fan kan väl staten ha ägt en snabbmatskedja? Men det vart så via någon sån här SJ-restauranger liksom. Så till slut vart det så att det fanns McDonald's och Klock, och i mina ögon var de typ lika stora när jag var liten.
Ja, precis.
Och det ena ägdes av staten liksom.
Exakt.
De drev restaurang tillsammans,
precis.
Allihopa.
Och det är ju sant att det var ju fanns massa såna här verksamheter i kommunal och statlig regi, tvätterier och allt möjligt sånt där. Men det var ju liksom ändå inte, det var ändå inte en reglering, utan det var att staten ville liksom gå in och ha en del av kakan av någon anledning. Mm. Regleringen är åt annorlunda, för att där lägger man restriktioner på vad folk får göra och inte får göra och vad man anser. Ja.
Men vi återgår tycker jag till de här avregleringarna då som var. De har ju inte alltid blivit så jävla lyckade, kan vi väl konstatera.
Nej, man kan väl säga att det finns ju de som har blivit lyckade. Till exempel det här med taxi som vi var inne på tidigare. Det har ju funkat ganska bra. Att nu tror jag de flesta har fått tag på en taxi och det finns en hyfsat sund konkurrens och sådär.
Men så var det ju inte alltid. Det fanns ju en tid när taxi...
Ja, det har varit massa
mycket
problem.
Vi pratade mycket om... Det var mycket fråga om svart taxi. Det var mycket fråga om så här hutlösa körningar. När jag började komma upp i taxiåldern, då var det verkligen så här, innan du kliver in i bilen måste du fråga hur mycket det kommer kosta. Annars kan det kosta 10 000 och då sitter du rättslös där liksom.
Ja, precis. Jo, det är klart att du menar...
Barnsjukdomar.
Ja, barnsjukdomar. Ja,
vi var ju blåsta när vi spelade in tv i Göteborg, kommer jag ihåg.
Jo, men Göteborg är ju lite rättslöst.
Ja, det var speciellt när det kom till taxiresor, så var det ju väldigt rättslöst. Tills man gjorde så här att på den här sidan får bara de seriösa stå. Det gjorde man ju reglering helt enkelt för att försöka styra upp det där.
Ja, precis. Men det är ju så att jag tror själva poängen och lärdomen man kan dra, inte bara från Sverige, från massa länder, det är att när man går in och gör avregleringar så måste man tänka sig väldigt noggrant för hur den här nya marknaden ska se ut. För alla marknader är behov av regler och regelsystem. Så att man kan inte bara säga från en dag till en annan att nu bestämmer staten lite grann över taxin och nu är det helt liksom fria boliner för vem som helst att etablera en taxiverksamhet under vilka förhållanden som helst. Att då kommer det bli lite vilda västern ett tag.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp dig, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, det är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se /fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är börs och det är fonder och det är alla... Det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag när det är .se att det är...
Ja, men det man gör ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du. Jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi. Jag känner ju, jag tror vi alla människor känner den här gången när vi har tagit ett beslut. Eller man gör misstag ibland och sen så får man det jävlar i mig och vet att fan vad jag inte hade tänkt klart.
Nej precis.
Jo, det är ju ibland man känner shit alltså.
Ja, så är det ju hela tiden liksom.
Ja det är ju det. Om man bara oh vad jag var klantig eller så här. Om man börjar med att leta fel hos andra tills man kommer på att det var bara mitt fel.
Exakt.
Jag betedde mig som ett ärsle eller tog fel beslut. Och tror du det finns någon gång när de här politikerna känner så?
Jag är helt säker på att det är massa politiker som känner så hela tiden. Precis som massa företagsledare som massa beslut de ångrar i efterhand. Men den lärdom man kan dra, det är väl ungefär som att från avregleringen att marknader som påminner mer av en marknad som vi känner om, en fungerande marknad, de är lättare att avreglera. Det är lättare att avreglera sig taxiverksamhet än assistansservice. Därför assistansservice är lite mer speciellt att en taxiresa egentligen, om jag vill åka från Stockholms central hit till DN-skrapan, så liksom det finns hundratals bilar i Stockholm som kan utföra den tjänsten på ungefär samma villkor. De kör ungefär samma väg, bensinkostnader ungefär likadan och sådär. Till skillnad från till exempel assistansersättning där man släppte in privata aktörer. Därför att alla typer av brukare som de kallas, de som behöver de här, de har ju liksom väldigt olika behov. Någon kanske liksom ska skedmatas, någon annan kanske måste göra enklare medicinska behandlingar på liksom. Och det kräver lite olika saker. Så taxresan ser ganska likadan ut alldeles oavsett.
Men personlig assistent kan vara väldigt mycket olika grejer.
De kan ha på väldigt mycket olika grejer och där måste man tänka till. Och det är då vi kommer in på det här ordet som ni inte ska döpa ert avsnitt till. Så bara sug på den mina herrar. Utbudsansvar. Och vad innebär då det? Jo, det innebär att om vi tar, jag tänkte kunna prata om två saker. Assistansservice eller personlig service i hemmet och friskolereformen. Det här är saker som man har bestämt att människor har rätt till. Så att om jag kan behandlas i hemmet för någonting eller att jag kan vara hemma till exempel för jag har någon funktionsvariation som gör att jag slipper ligga på sjukhus och jag kan behandlas i hemmet, då har jag rätt att ha det. Precis som barn har rätt till en skolplats. Det här utbudsansvaret, det handlar om att man har då typiskt en kommun i botten som garanterar att om ingen av de här privata aktörerna som tillåts gå in på marknaden vill ta jobbet så att säga, så garanterar kommunen att då ska vi göra detta. Det är det som är själva utbudsansvaret, att det finns alltid en garant så att man släpper inte upp en marknad och sen kan det finnas till exempel då en del av de här brukarna som inte kan hitta någon, utan kommunen finns alltid där som garanti. De måste garantera att man kan, att tjänsten finns för dem.
Och så behöver det inte se ut i en avreglering. Taxi till exempel tar staten inget utbudsansvar.
Nej, men det är inte så att det finns massa statliga taxibilar någonstans.
Ifall
ingen vill göra ett jobb så dyker upp en taxi. Så är det inte. Men däremot de här, för det är ingen liksom, man bedömer inte som en slags en rättighet i Sverige att åka taxi. Så liksom, man behöver liksom inte, ingen stat eller kommun behöver gå in och garantera detta. Till skillnad då från assistansservice eller skolplatser. Och när man då, apropå att inte tänka till, Det där har man inte tänkt till om när man har gjort de här avregleringarna. Så jag tänkte vi kunde prata lite grann om det. Om ni är okej med det.
Ja, go!
Jag vet ju när utbudsansvar hur viktigt detta är för er.
Ja, det jag vet är ju, om jag vill säga direkt, så har det ju varit, framförallt så vet jag att det har varit mycket kriminella fall kring assistans.
Ja, det har det också varit.
I många år. Alltså jag vet att det var väldigt många år sedan, så vet jag. Det var ju någon liga som åkte fast så det sjöng om det kring den här just assistans.
Ja, det finns ju sånt också, men det är också viktigt att nämna att de allra flesta aktörer också faktiskt är seriösa, så att det är liksom det har inte bildats någon.
Nej, men det har varit lätt gjort, så att säga, att fuskat med det där.
Ja,
men
det är
så fort vi öppnar upp någonting så kommer skurkar och nyttjare. Det är lite som jag var inne på tidigare också, att det finns alltid de som drar nytta av bra saker liksom.
Jo, men så fort man öppnar upp så strömmar också till massa ambitiösa entreprenörer som vill göra gott i det området. Så det är klart, öppnar man upp så rusar det in, och då rusar det in lite vad som helst.
Både ruttna äpplen och bra äpplen. Liksom. Ja,
men apropå det då, innan vi går vidare på det här utbudsansvaret, är inte en del av utmaningen här att oftast är det statliga beslut som ligger bakom, och då gäller det ju då, och från det beslut till genomförande måste det vara mindre än 4 år, annars är risken att det kommer någon ny och backar på det här.
Ja, precis.
Så det blir gärna lite klar dukryckning.
Precis,
nu ska
det, och ofta innan man fattar ett sånt där beslut så försiggås det ju av massa olika utredningar och liksom både forskare och liksom tjänstemän som försöker förstå konsekvenserna, hur man ska ändra lagrum och allt sånt där. Så oftast är det ganska genomtänkt att någonting ska ske, men hur det ska ske.
Ja, men berätta, vad är dina tankar?
Så om vi säger så här med taxin då, om vi försöker en parallell här, om ni går till T-centralen, ni måste åka hit lite sena till en inspelning, och sen står det 2 taxibilar och båda vill köra er, vad hade er ryggradsreaktion varit? Ni hade förmodligen frågat så här, ja, hur mycket ska du ha betalt? Och sen tar ni kanske den som är billigast, om taxibilarna ser ungefär lika bra ut och sådär. Och det är liksom så marknadsmekanismerna fungerar, att man har en utbud, man har en efterfråga, och sen någonstans hittar man någon pris där liksom. Det man gjorde då i assistansservicen, det var att man sa så här, att det vi inte vill, att vi vill inte ha en priskonkurrens på det området, för att det riskerar då, det är att människor kommer att erbjuda tjänsten billigare och billigare, vilket går ut över kvaliteten på den här vården som människor ska få i hemmet.
Det låter ju som någon tänkte till ändå. Det kommer ju från gott.
Precis,
ändå.
De tänkte till, och det här är det bra första steget då. Så att därför bestämde man då att varje år sätter man ett pris. Så att så här mycket får man betalt per timme, för man hjälper personer som är de här brukarna som är i behov av de här tjänsterna. Och då är det priset satt, och det går inte att förhandla, utan det är den här ersättningen man får.
Och det är samma med friskolan.
Ja, precis. Vi kommer dit. Så där är det lite mer komplicerat. Men okej, så tanken här låter ju jättebra, att det här är vad ni får. Och så ni ska inte hålla på att kompromissa med liksom att konkurrera ner priserna så blir dålig kvalitet, utan vi kan fokusera på kvaliteten. Och det låter ju som en bra idé. Men det är här då det här utbudsansvaret kommer in. Eftersom olika brukare eller patienter har olika behov av vård, så kan det ju vara så här då att någon som bara behöver lättare hjälp, till exempel med matning och tvättning och sånt där, där kan man anställa en outbildad person som hjälper till med det här, för att det krävs inga specialkunskaper att hjälpa till. Och en person utan utbildning har ju också en lägre timlön, så att säga. Så det finns en bättre marginal på den personen.
Just det, företaget som skickar fakturan till kommunen.
Ja, precis. De ser då, som till exempel år 2020, så var den här timersättningen som var fixerad 305 kronor. Så om man då betalar någon person, säg 140 spänn i timmen för att göra jobbet, så finns en marginal där på 165 kronor.
Ja.
Okej. Men vad händer då med de här brukarna som kanske då bor lite avlägset? Säg att man bor någonstans i en skog i övre Norrland, så den som ska hjälpa till med det här måste köra 4 mil med en bil eller någonting, och det tar sig tid att komma dit. Eller man behöver någon specialistutbildning för att förstå hur man sätter kanyler eller sondmat eller vad man nu gör liksom. Och då kanske man måste ha en utbildad sjuksköterska. Och de kan man inte betala 140 spänn i timmen. Så privata aktörer som gör detta i något slags vinstsyfte, de kommer ju automatiskt att säga nej till alla förfrågningar där de inte får täckning. för den här.
8 lätta patienter på Kungsholmen är ju kanon att få in jämfört med 8 svåra spridda över Lappland. Liksom.
Men det är där vi har då det här utbudsansvaret, att valfriheten som patienten har, det är ju tanken med detta också, att man skulle få en ökad valfrihet att välja sin egen vårdare, och det är en jättebra idé.
Mm.
Men det betyder inte att företagen man frågar om man kan få hjälp och att de behöver säga ja.
Mm.
Och de kan ju typiskt säga nej då, utifall det blir för kostsamt.
Mm.
Och då hamnar det på kommunen.
Mm.
När man tittade på det här, och det finns då en statlig myndighet som heter Inspektionen för socialförsäkringen.
Mm.
Coolt namn, eller hur?
Ja, där brukar vi hänga en del.
Ja, när de tittar på det här så försökte de göra en uppskattning. Och det här är bara förra året de tittar på detta. Då kollar de på 2020 års nivåer. Då timersättningen var 305 kronor då. Det var den fasta. Och då hade man försökt man uppskatta, vad är då kostnaden för en privat aktör jämfört med den kommunala aktören? För de brukare som de tar hand om. Och då kom man då fram till att för de privata aktörerna var kostnaden ungefär 260 kronor i timmen. Så då har man den här marginalen på 45 kronor, så att säga, vinst per patient och timme. Medan kostnaden för de kommunala aktörerna var då 340 kronor. Så här kan vi då se det som man nästan kan lista ut skulle hända på förhand, att många privata aktörer, de kommer helt enkelt inte att vilja tacka ja till att vårda patienter eller brukare som är för kostsamma helt enkelt.
Mm.
Och det här då hamnar då på kommunerna som har det utbudsansvaret. De måste garantera att de här får en vård. Vilket gör då att om man uppskattar liksom den totala förlusten som kommunen gör, så hamnar den ungefär 2020 på någonstans mellan 4 och 5 miljarder.
Mm.
Så pengarna finns i systemet. Det finns pengar för täckning. Men det som händer är att man har en vinst då som går till en privat aktör och en förlust som måste täckas som en kommunal aktör.
Men här tänker jag så här, det kommer komma fler exempel, men det här är ju någonting, jag var med i en intervju någon gång som var så här: om du hade varit kung för en dag, vad fick du bestämma då? Då sa jag, det första jag hade ändrat är lagen om offentlig upphandling, för att det verkar vara för dålig. Stat och kommun och landsting har för dålig beställarkompetens.
Ja.
Och det här är ju ett sånt uttryck där jag tänkte, men, så här, hade det här varit en
här
dataspel, har man sagt, vi släpper version 1 och sen efter 3 år så räknar vi om och så gör vi klass 1 och 3 patienter, vi gör långt borta och nära patienter och så gör vi olika priser på de här, ja, och så har vi löst detta.
Exakt, fan vad du, alltså grejen är att det här har jag funderat på lite grann då.
Ja.
Och jag har funderat och räknat. Jag kom fram till exakt det du sa. Det var dit jag skulle komma.
Jag behöver inte, vad ska jag bli professor för?
Ja, men, ja, men så här,
ring mig nästa gång, spar 10 år.
Du är en bättre professor än jag skulle vara programledare. Så, ja. så jag tror vi kanske, jag vet inte hur vi ska göra det här. Om, vi ska...
ja, om jag någon gång ska ha någon sån här, du vet, man plansch där det står citat om en. Mm. Han är en bättre professor än vad jag är programledare.
Exakt, lite så.
Ja. Jag tycker egentligen om det, Charlie, men det var en ganska logisk slut. Alltså. Så jag tror många lyssnare drog
men,
samtidigt.
Men det som är intressant då, ett sätt att kunna justera det här, det är precis som du säger då, att man istället för att säga att det finns en grupp av brukare som alla ska ha 305 spänn i timmen år 2020, så skulle man kunna införa ett mer sofistikerat klassificeringssystem där man till exempel säger att beroende på vilken vård du behöver i hemmet, exakt var du bor och sådär, så får man olika mycket betalt. Och det skulle i sådana fall kunna göra att patienter kan få behålla sin valfrihet samtidigt som man skulle kunna minska förlusten som de kommunala aktörerna gör i det här fallet. Och vi räknade alltid på det där bara för att vi kunde och för vi tyckte det var roligt. Och då visade det sig att du kan göra väldigt stora förändringar bara genom att gå från 1 till 2 pris. Så istället för att klassificera alla patienter som 1 pris kan man säga att vi har hög- och lågkostnadspatienter. Och redan där skulle man nästan kunna mer än halvera den här förlusten som kommunerna gör varje år genom en sån enkel fix. Så där hade man inte riktigt tänkt klart när man gjorde den här avregleringen och man bestämde, men fast intentionerna var väldigt goda, det ska vi säga. Det var ingen som hade dålig intention med detta. Men det slog lite fel eftersom just den här assistansersättningen bara bestäms i en prisklass.
Mm.
Så det är ett exempel på när man inte riktigt tänkte klart innan man, eller man hade tänkt mycket. Men nu har det ändå gått 30 år.
Och det ingen har släppt en version 1.2. Liksom.
Nej, det är fortfarande liksom beta-versionen som man rullar runt här. Uh-huh.
Och det här, men det här,
varför är det så?
Det här vet ju politikerna. Det är ju, eller hur? Det är inte bara våra poddlyssnare numera i hela Sverige som
vet precis.
Det här.
Nej,
och varför gör, vem är det som inte vågar ta något nytt beslut då?
Ja, alltså de hade ju er favoritorganisationer i Sverige, Inspektionen för socialförsäkring, gjorde ju då en utredning om detta och de kom ju fram till exakt det här. Men som med många utredningar så blir de ju liggande. Man har rätt ut någonting och så sen är det klart och sen gäller det att någon politiker kanske brinner lite extra för det här. Och jag hoppas att det ska hända, att man tittar på det här, för att...
Du har inte funderat på att ringa Maggan då, Andersson till exempel?
Nej, jag känner ju inte jag känner ju Maggans man, men jag känner ju inte Maggan.
Nej, men kan vi be henne
känns ringa. Inte så jävla långt borta då att vi skulle kunna lösa detta.
Jo, jag vet, fast jag tror Maggan har mycket mer intressanta saker för sig att tala just
fast
med mig.
Fast nu pratar vi miljarder som kommunerna, som indirekt staten skulle kunna...
Ja, precis. Jo, nej, så är det ju. Och, men jag menar, jag har ju varit i kontakt med de här människorna på Inspektionen för socialförsäkring och talat med dem, och vi har till och med skrivit en liten... Vi hjälpte dem att räkna allt igen på det här. Men som sagt, nästa steg är att någon av de här kanske 349 riksdagsmännen, som kanske förhoppningsvis 5 lyssnar på er, de vet ju hur de når mig, så kan vi säga.
Men om vi går in på skolan då, det där är ju väldigt intressant.
Är det samma visa där? Gjorde vi bort oss? Eller?
Ja, det gjorde vi. Alltså det finns jättemycket att säga just om skolan, men eftersom jag vet att ni brinner för det här med utbudsansvar, så tänkte jag att vi kan ju ha det som ett genomgående tema.
Ja.
Eller om det är okej för er. Så det var ju ungefär, det var ju samma veva men på 90-talet. Man ville öka valfriheten, precis som för assistansersättning. Att man ville att elever skulle helt enkelt kunna få, istället för att de blir tilldelade en kommunal aktör som de kanske inte vill gå i skolan, och så skulle det finnas en valfrihet att välja. Och det, återigen, det är inget... Det är inget fel på tanken i sig att man ökar valfriheten i samhället. Och nu är ju liksom de här fristående aktörerna, eller friskolorna som vi kallar dem för, det är ju en etablerad del. Nästan 20% av alla grundskoleelever i Sverige går hos en friskola, så att det är ju en del av vårt skolsystem. Så att det jag kommer att säga nu, det har liksom ingenting att göra med att vi ska lägga ner friskolor. Men det man skulle kunna titta över, det är den ersättning som man betalar till friskolor. Eller kanske snarare den ersättning som, ja, hur själva skolpengen är uppbyggd. Och där kommer vi då återigen in på det här utbudsansvaret. Och likheten här då är att friskolor, de har ju sina normalt sett kösystem där man kan ställa sig i en kö för att vänta på en köplats. Men kommunen har fortfarande utbudsansvaret, så att om elever som flyttar in till kommunen under läsåret, elever som vill byta sig från en fristående skola till en kommunalskola, vi har nyanlända personer som kommer till Sverige som måste ha en skolplats. Till exempel såg vi ett inflöde under början av Ukraina-krisen med barn från Ukraina. Det är kommunen som har ansvar för att de här personerna får en skolplats helt enkelt. Det är det utbudsansvaret. Men hur ersättningen, och det finns egentligen två delar av den, men det jag ska tala om, det är det som kallas för grundersättningen. Och där är det så att ersättningen ska vara exakt lika till en friskola som en kommun, och det är kommunen som betalar den ersättningen, det vi kallar för skolpeng. Så att om en elev kostar 10 000 kronor för en kommunalskola, då ska den friskolan ha motsvarande belopp. Och det här beloppet bestäms av genomsnittskostnaden för den kommunala skolan. Så att väldigt enkelt, om jag har 10 elever på min skola och de kostar 1 miljon per år, så är min kostnad per elev 100 000 kronor. Om det då finns en friskola i min kommun, så måste kommunen ersätta dem med motsvarande 100 000 kronor per elev. Och det verkar någonstans liksom rimligt att alla skolor har samma förutsättning och får samma peng. Om det inte vore för det här utbudsansvaret. Så jag vet inte hur bra räkning, ni efterlyste ju algebra. Jag vet inte hur bra räkning gör sig i er podd här, men ska vi försöka oss på ett litet exempel?
Shoot!
Så jävla samstämmigt, fan. Det är sådana kingar där.
Jag lutar mig framåt här nu. Ja.
Så om vi fortsätter med vårt exempel. Så vi har de här 10 eleverna som totalt kostar 1 miljon kronor för skolan. 100 000 kronor var. Det etableras en friskola som vill ha plats för 2 elever. Så 2 av de 10 eleverna som gick i den kommunala skolan går till friskolan. Okej. Okay. Det som händer då i den kommunala skolan, det är att de har fortfarande samma utgift för sina gympasalar. De har fortfarande 2 klasser på den här skolan, så de kan inte avskeda någon lärare. Så att det försvinner 2 elever från de här kommunala skolorna. Det påverkar egentligen inte kostnaden på den kommunala skolan, förutom kanske någon skolmåltid, någonting på marginalen. Så det som händer då är att man tidigare hade 10 elever som kostar 1 miljon, men nu har man 8 elever som kostar 1 miljon. Då kostar de alltså 125 000 kronor styck. I genomsnitt. Då är det de pengarna som ska kanaliseras till friskolan.
Okej, okay, så då får ju de...
Då får de mer.
Då får de ju 25 de kan använda i vinst där.
Exakt.
Va? Som så, det rimligtvis inte borde kosta dem.
Precis, för de gick in på den här, i den här kommunen att etablera sin friskola under förutsättning att de visste att en elev här kostar 100 000 kronor. Mm.
Så varje elev årligen som pluppar över till friskolan, desto mer deg tjänar friskolan.
Exakt.
Men nu är det ju inte två elever, det är ju 20%, så det måste ju vara hela klasser. Och det blir ju en lärare.
Problemet är om det lämnar sig till exempel fem elever från varje kommunal skola i en stad. Det är en sak om man kan lägga ner massa klasser till exempel, så det blir mindre klasser, man har mindre lärare och sånt där. Men det är sånt
eller
som
färre framförallt.
Ja, färre, precis. Inte mindre, färre, precis. Bra där.
Nej, så sällan man får rätt en professor, så jag måste ta chansen.
Jag tycker du har skött det väldigt bra idag okay. på rättningsfronten. Men det är ju det. Men sen också det här utbudsansvaret, att kommunala skolor måste ha en beredskap för att det kommer nyinflyttade elever. De måste ha en beredskap för att det kommer elever från, säg, Ukraina eller andra ställen.
De måste ha en överkapacitet,
till skillnad från friskolor som när de etablerar sig så säger de så här: nu bygger jag en skola, vi har 150 skolplatser och sen om vi har 500 i kön, det är fantastiskt, men vi tänker bara ta 150. Mm. Medans överkapaciteten måste finnas i de kommunala skolorna, vilket gör att genomsnittskostnaden för en elev i en kommunalskola blir högre på grund av det här utbudsansvaret.
Och då har vi inte tagit hänsyn alls till att det kanske är elever som inte kräver lika mycket specialundervisning eller så vidare, utan vi bara utgår från att snitteleven, så får vi ändå den här
effekten. Ja. Och det kan ju bli, ibland kan det ta liksom bizarra proportioner. Så det fanns ju en friskolekoncern, den kanske finns fortfarande, men de hette John Bauer. Mm. Och de gick i konkurs helt enkelt, de kunde bara inte fortsätta sin verksamhet. Och vad hände då? Vem har utbudsansvaret? Jo, kommunen. Så det som händer då är att kommunen får liksom panikfixa skolplatser. Och alla som måste panikfixa den typ av verksamhet förstår ju att kostnaderna skenar. Mm. Vilket gör att det drar upp genomsnittskostnaden för eleverna i de kommunala skolorna. Vilket gör att alla andra friskolor i kommunen får mer pengar på grund av att John Bauer gick i konkurs. Mm. Och inte nog med det, i det här fallet tror jag det var Eskilstuna, där till och med kommunen var tvungen sen att betala tillbaks pengar till John Bauers konkursbo. Eftersom de hade betalat ut för lite pengar från början.
Mm. Ja, det är ju det.
Så liksom den poängen jag försöker göra här, att när man gör den här typen av avreglering, och jag har inte sagt varken att det är rätt eller fel med friskolor eller någonting, i grunden är det en bra idé, men man har inte riktigt tänkt klart när det gäller de här ersättningsmodellerna. Nej. Varken för assistansersättningen eller för friskolorna, för det kan få liksom bizarra konsekvenser. Och det här är någonting man borde titta över, och det är också någonting som man har tittat över med den här skolpengen då, i statliga utredningar på senare tiden, då man har kommit fram till, om jag minns rätt nu, så var det en utredning om en mer likvärdig skola där man kom fram till att just kostnaden per elev i kommunala skolor var ungefär 10% högre än vad den var i friskolor. Och sen kan man ju dividera hur mycket man vill om att någon verksamhet kanske är mer effektiv än den andra, men det går fortfarande inte att ta bort det faktum att det här utbudsansvaret påverkar.
Men du,
och
när
det är
en stor
skillnad.
När det gäller bostäder, det dök upp som ett exempel nu då, om jag köper ett hyreshus i Stockholm, då har jag ju ett visst utbud som så att ett visst antal av de lägenheterna måste jag ju göra till allmännyttan för bostadskö och sådana saker. Får jag för mig, liksom, så som jag kommer ihåg. Varför skulle man inte kunna ha en del i dealen som säger att jag har en friskola för 250 elever, då måste du ha 20 platser, du får ta en del av utbudsansvaret här. Det skulle man ju kunna skriva ett papper som säger, men så här ser dealen ut.
Ja, precis. Men säg då till exempel att vi startar en religiös friskola. Mm. Där man håller på med kristen bön eller något, eller liksom att det är en del av det hela. Och sen säger man, nu har vi 20 platser här, måste vi kunna garantera att det kommer folk. Och sen kommer det en nyinflyttare och säger så här: vänta, just det, den här friskolan, den här religiösa friskolan hade utbudsansvaret där, så du hamnar på en religiös friskola. Mm. Och det kanske folk inte vill göra.
Nej.
Så alltså att det är inte så enkelt som att säga att vi bara låter friskolorna ha det här ansvaret också, för att den kan ju vara, friskolor, många har ju liksom en annan pedagogisk idé eller de har en speciell inriktning och sånt. Och man kan ju heller inte tvinga på elever att gå till skolor med vissa pedagogiska idéer eller vissa religiösa inriktningar till exempel.
Nej.
Så det är inte så enkelt som att bara göra så.
Nej, men det här är väl en jättestor fråga också, förutom där vi tar det här ekonomiska exemplen, för det är ju häpnadsväckande i sig, men det är också, tycker jag, att jag är jätterädd att det påverkar, att det slår ut de som har det svårare i samhället och de fattigare i samhället, därför att vi ser ju, och även så stor skillnad mellan småstad och storstad. När min dotter till exempel skulle välja gymnasium, hade vi bott kvar i Nyköping där vi bodde tidigare, då fanns det två, eller om det kanske var tre gymnasium att välja på. alltså antingen var det den kommunala eller så var det en annan skola som blev lite av en elitskola. Hade du inte liksom bara nu var 260-70 meridian liksom så, då kommer du inte in där. Vilket blev att det vart ju en hets då, liksom, att ska man komma in på den här skolan så måste man. Men sen, och det var väl egentligen när min son då skulle söka. Sen hann vi flytta och så bodde vi här i stan. Och det var dags för min dotter. Och där tror jag det fanns, nu är det underkant, det var säkert mer. Men jag tror att hon hade så här 87 skolor att välja på. Och vi var runt och tittade på, och det fanns ju inriktningar för fan och allt och hans moster. Liksom.
Exakt.
Och då försökte vi titta, och det är ju också lite så här, på ett sätt då orättvist, eller bra, jag vet inte vilket faktiskt, men snarare orättvist då kanske att man, bor man i en större stad så finns det ett enormt mycket större utbud, vilket gör att alla får inte riktigt samma chans. Det vi gjorde då, det var ju också att man pratade med människor, som vi brukar säga, ska man flytta till Spanien så är det ju bättre att prata med någon som har flyttat till Spanien än en bankman. Och likadant här försökte vi titta så här, känner vi några som har haft elever som har gått i olika skolor och vad är bra? Men framförallt så känner jag ett par kompisar som är lärare och pratade med dem då. Och det snabba svaret från båda var ju så här, ju längre in mot stan, desto bättre utbildning får du. Alltså de lärarna, de bästa lärarna, om vi ska generalisera, det är inte hela sanningen såklart, men ändå. Medan då tänker jag, de som redan har det svårare, som bor ute i förorterna, inte har riktigt samma val. Så att det är också en nackdel, och där är jag är för det mesta gillar jag liksom det kommersiella och marknadsekonomier och sånt där, men i det här fallet så är jag fortfarande osäker liksom. Men det är en annan fråga i och för sig, men jag tycker det är intressant.
Men liksom det är också viktigt att komma ihåg här att nu pratar vi mycket om hur de här fristående aktörerna på olika marknader, allt de vill är att tjäna pengar, och det är inte alla som har det målet och sådär, men jag håller med dig, och framförallt finns det ju massa andra saker man kan göra i lagstiftningen, till exempel hur man antar elever. Om vi tar antagning till grundskolan så finns det ju liksom inbyggda segregationsmekanismer i den, eftersom man har en så kallad närhetsprincip som gör att om man kommer långt utifrån, om man bor i ett utanförskapsområde som typiskt inte ligger centralt, så det är nästan helt omöjligt att bli antagen på en skola centralt i en stad. Så det finns ju liksom inbyggda mekanismer där man skulle kunna se över för att öka det här. Och där kan man ju säga att friskolor som har kötid som urvalsgrund, det skulle kunna vara ett argument för att det kanske inte är så dåligt ändå, att om föräldrarna bara vet att de ska ställa sig i kö tillräckligt tidigt så kan man få en chans. Till skillnad från till exempel antagna vid kommunala skolor som man har den här närhetsprincipen som nästan helt utesluter flytt in till innerstan till exempel, från de som kommer från utanför.
Nej men precis, och sen kan jag tycka att jag gillar ju också jättemycket att det finns olika inriktningar på skolor, men det gör man ju även här i Stockholms stad till exempel, så är man ju otroligt, vad ska jag säga, bra då, eller vad man säger, det är klart det finns så mycket elever så det finns ju kanske möjligheten då, men där man har olika inriktningar fast det fortfarande är Stockholms stad som är skolan.
Exakt.
Man hittar liksom verkligen så tydliga skillnader, vilket vart en sån skola som min dotter till slut valde sen då. Det är en skola som sticker ut på många sätt, men på ett väldigt bra sätt för henne. Och då tycker jag att det är fint. Men när privata aktörer ska gå in så tror jag också att allra flesta har bara bra ambitioner och tänker att det här är mitt jobb. Jag kan tjäna lite pengar på det här, men inte har någon ambition av att göra några jätteaffärer. Liksom. För
många liksom av de fristående aktörerna, de driver ju verksamheter från en pedagogisk idé, och de kanske inte har något vinstintresse överhuvudtaget. Men sen finns det ju en del som kanske har ett vinstintresse, och även om man har ett vinstintresse betyder inte det per automatik att man erbjuder en dålig utbildning.
Nej, verkligen inte.
Utan tvärtom, kanske man har någon bra idé, man kanske har en bra lokal och sånt där, så att det behöver inte vara dåligt så. Men min poäng är här mer, det här är liksom inget inlägg mot friskolor etablering, utan det är snarare det att man måste se över ersättningsmodellen så den blir mer rimlig, eftersom man har helt olika ansvar som kommunal och fristående aktör.
Men finns det någon som har det här ansvaret? Har vi liksom, om vi hade varit en debatt nu, vem hade suttit på stolen bredvid här och försvarat sig mot det här som ju låter idiotiskt? Du sa ju att jag läste med en professor.
Om vi bara tar liksom de här politiska lägerna, så har vi ju, så Socialdemokraterna la ju skarpa förslag att göra ändringar till exempel i friskolereformerna under förra mandatperioden, som sen blev nedrustade i riksdagen av olika anledningar. De kanske inte var så där supertaktiskt smarta. Vi skrev en DN-debatt om just att det förslaget. De hade klumpat ihop massa saker i samma förslag. En del saker som var okontroversiella och väldigt bra. Tillsammans med såna här saker som ingen vinst i friskolor.
Mm.
Vilket jag tror alla som hållit på lite grann, vilket jag inte har gjort ska jag säga, med kreativ bokföring förstår att vinster kommer alltid trolla bort. Så ett vinstförbud i skolan, det är i princip verkningslöst. Vinsterna kommer att dyka upp.
Huvudproblemet är väl inte om man gör 2 eller 3% vinst, nej, och kan lägga undan det till att bygga en gymnastikskal om 10 år, utan problemet ligger väl i om man inte ger en bra produkt i förhållande till exakt det man tar betalt.
Exakt.
Ja.
Mm. Mm. Men det här är ju verkligen värt att stå upp för. Och jag tror att vi alla här måste liksom frågasätta de här modellerna också. För det är det som också är frågan, tänker jag då, för våra lyssnare. Det är ju otroligt intressant.
Finns det någon ny? Alltså vad är nästa? Vad håller vi på och avreglerar? Eller har avreglerat där du spår att vi kommer kunna ha ett nytt exempel här om de inte tar in dig och räknar lite mer?
Nej, no, alltså för det första, jag är ingen så här guru, så jag räknar också fel. Så att
man, men till skillnad på många andra verkar ändå räkna.
Ja, kanske lite grann i alla fall. Det finns nog en del som påstår att jag inte kan det också. Mm. Generellt tror jag att man skulle tjäna på att när man gör stora förändringar i system, att man tänker igenom dem lite mer noggrant på detaljnivå. Nu är det väldigt mycket fokus på hur ändrar man lagrum, vad ska tillåtas, vad ska inte tillåtas, men inte på de här små detaljerna. Som på vilket sätt spelar det här utbudsansvaret roll? En sån här detalj som man kanske inte ens tänkte på. Jag har inte gått tillbaka och läst förarbetena, men det visar sig en väldigt stor roll. Men vad gäller avreglering framöver, att på din fråga så... Jag vet inte, den här ständigt debatterade systembolagets vara eller icke-vara. Mm. Det är ju en sån här marknad som förmodligen skulle fungera alldeles utmärkt att avreglera, eftersom det är, att köpa en flaska öl eller vin är väl ingen större skillnad mot att köpa smör eller mjölk egentligen. Men där vill man behålla regleringen med en annan anledning, att man har någon folkhälsoidé. Att det skulle funka, vi skulle säkert få massa privata kedjor som sålde alkohol till ett fantastiskt bra service och bra priser och allt det där, men anledningen till att man inte vill göra det, det är för att man vill skydda folkhälsan på något sätt. Och sen kan
tvärtom
man ju...
mot utbudsansvar, så
ja, precis.
Man vill efterfrågansvar, man vill
liksom... ja, efterfrågansvar, precis, exakt.
Ja, men det här är jätteintressant. Men jag känner så här då, för det här är ju helt vansinnigt. Exemplet som du tog upp här nu med assistansen är ju, det är helt absurt att ingen har kommit på.
Ja, men de har ju kommit på det, bara att ingen bestämmer.
Nej, men då måste man ju så här, vad gör vi då? Ja. Ska vi från...
Ring din lokala
politiker. Eftersom inte du vill ringa Maggan via din kompis.
Då ringer vi Maggan.
Så hur ska vi lyfta det här? Brukarna måste väl också kunna ha en åsikt, för det är de som drabbas.
Jo, men de har det, och det finns, nu har jag glömt bort vad den heter, men de har någon slags webbaserat magasin. Jag blev faktiskt intervjuad av detta i samband med att den här inspektionen för social...
Vi kanske ska slå ett slag för det. Kan inte du, nu när vi är klara, så, för det här, vi ligger ju inte live.
Nej, jag vet.
Så kan inte du ta fram en webbadress så vi kan lyfta fram de här?
Mm. Ja, precis. Vi kanske skapa en proteströrelse. Vi som vill se en förändring av assistansersättningssystemet.
Ja. Nej, men det kanske kan heta, om vi gjorde de här två, bara de här två sakerna.
Mm.
Om vi gjorde dem bra. Vi behöver inte liksom, no rocket science. Vi bara gör de förändringarna vi har pratat om nu. Hur många miljarder skulle vi spara i svenska skattebetalares pengar på ett per år? Ungefär, nu får du inte räkna.
Nej, får inte räkna, men på assistansersättningen gissar jag ett par miljarder per år.
Och på skolan?
Oklart, för att det är lite svårt att veta om det blir någon besparing eller inte. För att frågan är det här, min poäng är inte att vi kanske nödvändigtvis måste sänka ersättningen till friskolor, kanske lite grann, men kan framförallt ska inte kommunala satsningar spilla över på ersättning till friskolor.
Ja.
Så där kan man göra en besparing, så till exempel om man gör någon satsning som en kommunalskola så spiller det över automatiskt i någon slags ersättningsapparat. Men det är ett säkert miljardbelopp där också, eller där är det garanterat. Så
vi kan ju såklart ha listat med så här, 5 enkla miljarder-rörelsen som är som så här, de här skulle vi bara kunna sluta vaska och bara göra om rätt.
Ja, precis. Men,
utan så här, att vara politiskt laddat.
Precis, men nu du borde ju bli professor, för nu är det ju en så här teoretisk landskap, men det finns en politisk verklighet som gör att det här är ju inte okända saker bland våra politiker, bland våra beslutsfattare, bland människor som arbetar med det här. Tvärtom är det väldigt väldebatterat, men det gäller att komma till skott någon gång också.
Mm.
Och då gäller det att man släpper lite politiskt prestige. Om man låtsas, som vi till exempel tar den här friskoledebatten, så har man då två läger. Det ena lägret säger att alla friskolor, de är onda, de vill bara tjäna pengar, vilket inte är sant. Den andra sidan säger så här, men ni vill förbjuda friskolor och inkränka på folks valfrihet, vilket heller inte är sant, utan att man vill få lite mer vuxna politiker som sätter sig ner tillsammans och säger, men ärligt talat, vi får fixa det här tillsammans.
Så vad du säger, ja, att det är kört?
Om vi säger så här,
vuxna politiker.
Det finns ju en del saker som, nu har vi inte pratat om det idag till exempel, men det här med hur man sköter antagning till skolor för till exempel att bryta segregationsmönster och sånt där. Har vi ganska bra idéer på hur vi kan göra redan idag. Det är någonting som jag har diskuterat med politiker, tjänstemän, hela vägen upp på ministernivå faktiskt, ner till den personen som sitter med lokala skolval i svenska kommuner. Vi har ganska bra idéer hur vi kan bryta segregationsmönster där, eller åtminstone, alltså inte ta bort dem helt, det vore naivt att tro, men att man åtminstone ger möjlighet att bryta dem. Och vi vet hur vi ska göra ganska, men efter 10 års debatt har det inte hänt någonting. Så att jag vill inte låta för pessimistisk här, men jag tror att våra politiker måste faktiskt bry sig mindre om att försöka polarisera och bry sig mer om att försöka vara konstruktiva. Det tycker jag faktiskt att vi väljare...
Här är vi så här, det är
kan
inte,
vi kräva, tycker jag.
Ja, och det är ju inte friskola eller inte, eller assistans.
Nej.
Är bra, det är väl alla överens om. Men låt oss hitta ett sätt som gör att det här blir billigare.
Men det är det som blir så svårt. Om jag ska stå imorgon och säga friskolor är skit och här har de där idioterna gjort bort sig, så är det svårt om jag liksom dagen innan satt och sa, och här är ett förslag hur vi kan göra åtminstone lite bättre tillsammans. För det är som att jag är satt med den båten, jag försöker skjuta.
Ja, precis.
Så det är väl det som är problemet.
Jag tror
det måste vara lite mer pragmatiska att vara så här, nu gör vi det bättre.
Fast det finns ju exempel i närtid på när man har ändrat sig väldigt snabbt sin åsikt. Ta till exempel där med NATO. Alltså bara några veckor innan vi beslöt oss för att skicka in en ansökan, så var ju en klar majoritet i riksdagen emot detta. Det är klart, det var ju en extrem händelse som hände i samband med Rysslands invasionskrig mot Ukraina som triggade detta. Så jag förstår att det var en extrem händelse. Men om vi nu till exempel talar om att vi har problem med sig integration, och det finns vissa områden i Sverige där man vet att elever blir dåligt integrerade i samhället, varför då inte försöka sätta sig ner och göra någon partiöverskridande lösning på det här? Det finns en del verktyg som åtminstone på marginalen kan hjälpa till. Och även om det bara hjälper 1% av alla elever, så är det fortfarande 1% som blir hjälpta.
Jo, men sen tror jag också att här är ju majoriteten i riksdagen överens om att vi ska behålla en assistansservice. Det tror jag inte, det är inte som att det är hälften. Så att, men låt oss säga så här, vi behöver inte dra mer.
Det här får vi fortsätta, vi får fortsätta, men nu fick vi lite matte i alla fall, det kommer vi inte ifrån.
Nej, precis. Och sen på tal om matte då, du har ju en bok.
Ja,
två faktiskt. En ny som heter Demokratiparadoxen, vi pratade lite grann om förra gången. Men det jag pratar om idag är egentligen lite mer relevant för min första bok som heter Algoritmmakaren.
Algoritmmakaren.
Ja.
Och då får jag säga så här, jag tycker inte du riktigt har lyckats med titeln. Eller så är det precis det du har. Så att,
jag vet inte, målgruppen.
Nej, jag vet. Men samtidigt kände jag så här att, jag menar, jag fattar ju så här, jag är ingen Leif G.W. Persson. För min del, när jag skrev båda de här böckerna, kände jag faktiskt att jag hade någonting som jag tyckte var väldigt viktigt att säga. Och istället för att försöka göra en ambition av att det här ska vara någonting så här tuggummi-litteratur som vem som helst kan läsa. Vem som helst kan läsa det, men det kanske lite mer krävande än en vanlig bok. Men jag kände att jag måste för en gång, istället för att skriva någon debattartikel på DN där man får använda 6000 tecken eller vad det är för någonting, så kände jag att jag måste skriva ner allting från start till mål, vad jag verkligen tycker. Så sen för all framtid när folk säger så, varför sa du ingenting? Alltså, jag har skrivit en hel bok om det här. Eller två böcker faktiskt. Och då har jag det liksom,
vet ju att det är två förbaskat bra böcker. Och därför så säger jag det. Därför att det är ungefär som många sa till oss, vi kan starta en podd om ekonomi. Hur jävla sexigt är det egentligen?
Det här är ju sexigt.
Ja, det är ju sexigt. Och sen tänker jag, hur sexigt låter det med algoritm? Det var därför jag sa så med titeln. Men det är sexigt, kan vi ju då bara säga. Så
att, ja, jag går igång på det i alla fall. Men
ja, ett tips är att gå in och titta. Och böckerna, båda finns där böcker finns.
De finns där böcker finns.
Du, här kommer vi få chans att återgå. Vi måste inte vänta på nästa bok innan vi får ställa fler frågor. Va?
Nej. Jag är väldigt enkel.
Ja, nästa gång. Och då kanske det blir lite mer hårdrock nästa gång, och framförallt den här historien om den mystiska mannen på toaletten. Men det tar vi nästa gång. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och att du med en dåres envishet fortsätter att räkna på de här idiotierna. Vi bara ska se till att vi får politikerna att lyssna också.
Ja, och tack snälla för att jag fick komma. Det var som vanligt fantastiskt att tala om de här sakerna och utbudsansvaret, och framförallt att träffa er igen.
Ja, bara en sån sak känner vi också.
Ja.
Professor Tommy, ett stort tack.
Tack snälla.
Podplay.